the legionnaires of Scipio Africana!
You want it for yourself!
Boomer Baggins! Do not take me for some conjurer of cheap tricks!
Good evening! As Minister for Magic, it gives me great pleasure to welcome each and every one of you to the final of the 422nd Quidditch World Cup. Let the match begin!
Hur tänkte ni där?
Så, hej.
Hallå?
Undrar du vad du just hört? Så är det ännu en succéprodukt av den ständigt guldpoddratade klippredaktionen i Socialdemokraterna i Västerås podd. Hur tänkte ni där? Vi har kastat ut Tanja med badvattnet. Det är åtminstone så jag kommer skriva historien från och med nu. Och därför sitter Maria Kesselring och jag, Anton Tysklin, här med en man som kanske är ny i poddvärlden men verkligen inte i politikvärlden. Och inte heller i underhållningsvärlden. För när han var 12 år gav han sig nämligen ut på turné med ingen mindre än rockikonen Jerry Williams. X antal år senare var han den som ledde den nu i podden ökända allsången Vi ska vinna val Magdalena på den ostämdaste av gitarrer. Så det finns en rät linje där i underhållningskarriären. Vi kan väl låta det vara osagt hur den lutar. Men tillbaka till männen du hörde i början. För vad har de att göra med dagens gäst? Jo, för när jag sitter hemma och filosoferar och tänker hur ska man beskriva den här mannen? Så är ordet jag tänker på resonans. För likt Gandalf, likt mannen i filmen Gladiator som annonserar de som ska in på arenan och likt trolldomsministern i Harry Potters magiska värld så kan han ta över en hel arena bara med hjälp av sin röst. Och det är inte en dålig egenskap när man basar för en hel jävla stad. För den vi har i rummet idag är ingen mindre än Västerås alldeles egna statsminister. Välkommen till Hur tänkte ni där? Kommunstyrelsens ordförande i Västerås, stadens allra högstaste höns, Staffan Jansson.
Woho! Tack så mycket, både Anton och Maria. Tack så mycket.
Hur känns det?
Ja, men det känns ju lite nervöst naturligtvis att sitta här med så två pålästa partikamrater som ska grilla mig lite grann här. Så det blir spännande.
Eller hur? Hur tänker du, Maria?
Jag är mest så imponerad över vad du har fått fram så att jag tappade helt och hållet konceptet.
Ja, på tal om det då. Så vi ska ju snacka lite politik här såklart. Men först måste vi adressera elefanten i rummet, tänker jag. Eller ja, hästen i garaget om man säger så. För er som kommer ihåg avsnittet med våtrumsaktivisten Marcus Lindgren så var det ju så att vi fick reda på väldigt, väldigt mycket saker. När vi frågade runt om dig så var det inte lika brett för att alla tog upp en sak. Alltså till och med personen som tyckte att du som kommunstyrelseordförande behövde framställa statsmannamässigt. Till och med den personen sa, men ni måste ju fråga om hur det gick till när han skulle köpa en häst till kollot på Västeråsgården. Vill du berätta vad som hände, Staffan?
Nej, men ja, det är ju en lång historia och det blev mycket komplicerade situationer i det där. Men grunden var att det var betydligt fler pojkar än flickor som sökte kollo. Och då gjorde föreningen då som ansvarar för kollot vad skulle vi kunna göra för aktiviteter som skulle locka mer tjejer till kollot. Och då landar man på häst. Om vi skulle kunna se till att vi fick en häst till kollo, då skulle det gynna det mer kvinnliga könet. Liksom.
Ja, god tanke så långt.
Ja, och jag ringde runt till de ridskolor jag kunde få tag på listan på telefonkatalogen och frågade om man kunde hyra ut en häst till ett kollo. Och det var ingen som var intresserad. Dels av att det var mycket aktiviteter på sommaren, men också vem ska ta hand om hästen på kollo. Och då var jag lärare vid den tiden och hade två tjejer i årskurs 7 som jättegärna skulle vilja vara fodervärdar för en häst. Och då kom idén, nej men då köper vi en häst. Så de fick i uppdrag att titta runt om vi kunde hitta en häst och sen kom de till mig och sa, nu har vi hittat den. Och på den vägen blev det att vi åkte och köpte en häst i Säffle, långt ner i Småland.
Det är därför, Säffle ligger ju i Dalsland.
Nej, det ligger i Värmland.
Ja, Dalsland, Värmland. Där, ja, ja. Men i alla fall, det är där många åker på intensivkurs och tar körkort.
Ja, och vi åkte ner med en hästtransport och köpte hästen. På vägen hem då, så det här var några veckor innan Carlos skulle börja. Och, ja, vad gör jag av hästen nu då?
Ja, vad gör du av hästen?
Ja, och då kommer vi hem ganska sent och mina föräldrar bodde vid det tillfället i en stor villa med dubbelgarage. Och av anledningen då så över natten så ställde jag in hästen i garaget. Det var innan jag hade löst det.
Alltså, jag hade löst.
Så blev det. Där stod jag och pappa fick ju nativet dimpen på morgonen. Han upptäckte att det var häst i garaget.
Men... Han visste inte ens om det. De måste ju ha dött. Alltså, herregud.
Nej, men vi hade ju hö med oss. Och det var ju, liksom, det var ju inget sådär. Men ändå, det var en tillfällig lösning. Sen fick vi då en bra på nästa dag så löste sig frågan. Liksom.
Det är ju så briljant.
Ja, men alltså, det är helt fantastiskt.
Det gnäggar alltså... från garaget.
Men det jag tänker på, även jag har ju varit på Västeråsgården nu. Det finns ju inget stall där än. Var tog hästen vägen till slut?
Ja, men vi hade ju en äng då på sommaren som hästen gick i. Och med, så det var ju sommar. Och sen så stod den i Olberga som fodervärd åt. Och de här tjejerna hade hand om. Så då köpte vi in en som sagt, stallplats övre tid. Och så att hästen var ju vårt ägo 4-5 år. Så, där, så att det var en gammal travare. Sett i bäst hette hon. Jättetrevlig och gjorde stor nytta för barnen på Kolot.
Och var väldigt social. Har du sagt, vid något tillfälle.
Väldigt, väldigt social. Och det hennes bästa var barnen stod och spelade biljard, så stod hon med huvudet in genom fönstret och tittade på biljardspelet på Kollo.
Ja, men gud vad gulligt. Det låter mycket trevligare än hästen som bet mig i ansiktet när jag var liten.
Hur tänkte ni där?
I alla fall. Du är ju styrelseordförande för hela kommunen. Eller kommunstyrelsens ordförande om man så vill. Sen 2021 när Anders Telljebäck avgick. Hur känner du, framförallt, hur är det? Bara gå in i den ledarrollen. Och vad är skillnaden nu när du också har lett partiet eller kommunen genom ett val, känner du?
Ja, men det är en viss skillnad. Ja, att ärva ett uppdrag eller att se till att man på egen maskin se till att få mandatet är en viss skillnad. Men det stora skillnaden att vara en kommunalråd som jag har varit i 20 år och vara det yttersta kommunalrådet är ju att du är den person som på slutet måste avgöra svåra frågor genom din person. Är du ett vanligt eller ett kommunalråd i laget så har du ju alltid en någon som får ta det yttersta beslutet i svåra vägval. Och det är väl det som är skillnaden, kan man säga. Att du känner att du bär en del tunga beslut på dina axlar.
Trivs du i den rollen då?
Egentligen inte. Jag är ju egentligen har legat alltid som nummer två, kan man väl säga, att vara den som har varit inrikesminister. Jag vill så att saker ska bli gjorda. Jag är väldigt liksom, politik ska synas i vardagen, och att då vara skolnämndens ordförande eller Mälarenergis ordförande, då behöver man inte ta de där storpolitiska perspektiven, utan då är det mer verkställighet av verksamhetskaraktär, och jag trivs kanske bättre i den rollen så.
Men nu är du ju nummer ett, så nu finns det ju liksom ingen återvändo på något vis.
Så är det ju. Nu måste man ju hantera det och naturligtvis ta det ansvaret. Och det är ibland ganska tungt, och det är klart att då känner man ju ansvaret. Och det är klart att det kräver också att man tänker till innan man fattar de yttersta besluten.
Hur blir det nu? Du sa ju själv, du har ju varit heltidspolitiker i 20 år. Och innan dess, du var ju politiker ett tag innan dess också, men inte på heltid. Vad är det som gör att man fortsätter så länge?
Nej, men jag är uppvuxen i Västerås, och man vill ju att staden ska utvecklas i den inriktning som man själv vill leva och bo. Och att få vara politiskt engagerad i en stad där man känner att man hör hemma och vara med och påverka den utvecklingen, det är ju det som driver det politiska engagemanget. Att man känner att man gör nytta för grannar, för de man känner, och även alla västeråsare, att vi går åt rätt håll, vi får en bättre stad och vi utvecklas tillsammans.
Mm. Fint ändå.
Jättefint. Och det är ju också det häftiga med kommunpolitiken. Att man är där, alltså man befinner sig mitt i det man påverkar. Det man beslutar om. Och den direkta närheten och den direkta återkopplingen. Men det kanske inte alltid är superkul att få den direkta återkopplingen.
Nej, kanske inte. Jag tror de på min gata vet nog inte att jag är politiker än. Eller vad vet jag, jag pratar inte med dem. Men jag tänker mig att de inte vet det, för jag har inte sagt det till dem, för jag pratar inte med dem. Men i alla fall, min syster, hon bor i Zambia. Och ja, det landet fungerar väl så där av olika anledningar, så hon funderar på att flytta hem till Sverige. Och då brukar vi säga, men kan vi flytta till Västerås? Det är kul. Och då säger nej, men det händer ju alltid saker i Västerås. Det är de här Aftonbladet-notiserna. Alltid är det någonting. Det är ett köpcenter brinner. Någon blir skjuten. Trygghet. Det är en viktig fråga för dig.
Det är en jätteviktig fråga för oss alla. Mm.
Vill du berätta lite om det arbetet som görs i staden för att minimera antalet omnämnandet i nyhetsnotiserna?
Först måste man grunda sig i att hur vill man leva och hur vill man bo? Ja, det är klart att man vill vara trygg. Och jag har jobbat i skolan tidigare innan jag blev politiker, och då vet man att om inte en elev känner sig trygg där man befinner sig, då kommer man inte lära sig och utvecklas. Och det är ju samma sak i en stad. Om man inte känner sig trygg där man bor och lever, så kommer man inte trivas i den staden. Och där gäller det ju att hela tiden jobba på bredden med allting. Att vi ska ha naturligtvis ett tryggt vardagsrum, att det ska vara tryggt att gå på stan, att vi inte ska ha ligor som stjäl eller som förstör saker. Och samma sak att där man bor, att man ska ha en bra uppväxt, att barn och unga och familjer ska trivas i sitt bostadsområde, att det ska vara trivsamt att komma hem från jobbet eller trivsamt att komma hem från skolan där man också ska ha varit trygg. Så att det är att stimulera en god utveckling för staden, och då är trygghet ett grundfundament för den frågan.
Det finns ju, ja, men de här sakerna som faktiskt händer. Sen finns det ju också en upplevd trygghet. Människor som bara tycker att det är livsfarligt. Alltså jag kan ju prata med folk som bor i städer där det aldrig händer någonting, men de fortfarande sitter och känner att Sverige är otryggt. Men hur balanserar man det där? Jag vet att Johan Forsell, moderaten, när han fortfarande hade förhoppningar på få ett roligare uppdrag än biståndsminister, så fick han frågan om hur man ska hantera den här upplevda tryggheten, och sa att ja, men det är en känsla vi måste ta på största allvar. Och det är klart, man kan inte ignorera människors känslor, men samtidigt så det kan ju vara baserat på ingenting egentligen.
Men så kan det vara, och det är klart att det händer saker i samhället och man uppmärksammar det. När jag växte upp så var det en trend att unga killar ryckte handväskor av damer. Liksom så. Och då blev det klart att man blev, det blev en sanning att om jag går ut med en handväska så kommer någon på moppe och rycker väskan. Mm. Sen kanske det inte var så många som drabbades, men det var en känsla. Och det är klart att känslan kan ju speglas dels beroende på vad man ser själv och vad man upplever i sin vardag, men också vad som speglas i media. Och idag så är det ju väldigt mycket som kommer upp till ytan genom alla sociala medier. Så man måste nog balansera, och man måste nog tänka på att ja, allt kanske inte är verklighet utifrån vad som skrivs, utan det betyder ju att man måste också se till att miljön där man lever och bor kompenserar det som skrivs i media, så att man kan få en relevans om vad är sant och vad är upphåsat. Jag tycker Västerås generellt är en trygg stad, och det är klart att det händer saker i en större stad, precis som det händer i Stockholm och Malmö, men i relation så är Västerås en väldigt trygg stad där man ska uppfattas att jag lever tryggt och bor tryggt.
Jag är faktiskt beredd att hålla med. Nu bor ju inte jag i något av de här områdena där det händer mycket, men i och med där jag bor så rör jag mig igenom de områdena väldigt mycket. Och det är ju inga konstigheter alls, skulle jag säga.
Det är väl också lite grann problemet att man just gör här, de här områdena och de här områdena, och att man separerar och att man segregerar ännu mer och skapar en bild, för det är ju lite grann. Och det har vi ju fått återkoppling från personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden, eller vad säger man, politiskt eftersatta tror jag man ska använda nu. Att många kan inte förstå den bilden som målas upp av området som de bor i, för det stämmer inte riktigt överens med deras egen känsla. Och det skapar ju en till dimension som man måste hantera, för utmålar man ett helt område som ett problemområde så kommer man ju också att landa i en situation där en del kommer att känna att nej, men det här behöver jag inte. Ja, men det här stämmer inte in för mig, eller ja, ja, om de ändå tycker så här så är det här de ska få. Det finns så många dimensioner i när man jobbar specifikt med områden. Men jag håller med om, jag tycker också att Västerås känns liksom som en ganska trygg stad.
Och där har vi fått en utveckling där man har satsat väldigt mycket på Rocklunda. Vi har centraliserat en hel del idrottsaktiviteter på bekostnad av spontanidrott ute i områdena. Och då blir det ju någon form av utanförskap för, kring idrott och föreningsliv. Och det är ju det vi försöker nu politiskt återskapa. Att vi vill återskapa och flytta aktiviteter ut i våra bostadsområden i större omfattning än vad vi har idag. Och det är ju ett sätt att kompensera för det kulturella och idrottsliga utanförskapet.
Hur tänkte ni där?
Men om jag tänker så här, ett lite grann egen reflektion över Staffans ledarskap. Jag har ju inte varit politiker lika länge som Staffan, men längre än Anton. Så jag är någonstans där mitt emellan. I den diskussionen som har varit när man pratar om liksom helhetsbilden, för trygghetsarbetet är ju en helhet. Det börjar ju liksom med förskola, det handlar om hur man planerar områden, det handlar om var man rustar upp någonstans, fritidsaktiviteter, alla de här bitarna spelar ju in. Så tycker jag att den majoriteten vi har idag tänker på helheten på ett annat sätt än vad jag kanske har sett mer. Det är inte samma slagsmål mellan nämnderna i budgetdiskussionen, utan man ser nyttan. För det kan jag ibland sakna inom politiken. Jag tänkte där, Staffan, du har ju varit aktiv väldigt länge. Ingvar Nilsson pratar om den samhällsekonomiska nyttan. Och där kan jag ibland säga att man sparar in på X, medveten om att det kommer att kosta för Y istället. Men det har handlat om att få ihop sin nämnd och sin budget. Och det här långsiktiga perspektivet som är med trygghetsarbete, det faller ibland bort inom det politiska. Särskilt nu när vi har liksom en regering som absolut inte jobbar proaktivt. Utan enbart jobbar repressivt. Men nu tänker du, alltså ser du själv någon skillnad i de här diskussionerna? Just det långsiktiga tänket. För det har jag ibland kunnat sakna inom politik. Att det handlar väldigt mycket om mandatperioder. Och att man vill få cred för det jobbet man gör. Att man, trots att man vet att det här skulle ge effekt om 15 år, så har man kanske inte alltid gjort det.
Jag tycker ändå att Västerås under de 30 åren jag har varit aktiv i politiken ändå är väldigt pragmatisk kommun. Sen är det naturligtvis vissa frågor som kommer upp av olika anledningar. Nu är trygghet någonting som verkligen är i fokus. Skolan är också väldigt mycket i fokus, och det tycker jag är bra, för att det är det som i samhällsomvandlingen som hela tiden sker, så är det saker man ser att det här brister lite grann, och just nu så brister vi lite grann i att hålla en gemensam skola, att alla har rätt till en bra utbildning och att vi ser till att alla ungdomar får en bra kulturell och idrottslig samverkan på sin fritid i hela kommunen, där det skiljer sig väldigt mycket mellan områdena, när man kan säga att vissa områden där är 90% av barnen aktiva i föreningslivet och i andra områden är det under 50%. Och då har vi inte en sammanhållen stad, och det behöver vi liksom jobba med och se till att återföra. Och det kan ju ha skett genom att andra idéer har varit bra, att samla allt kring Rocklunda till exempel. Det var en idé för 20 år sedan. Den kanske inte är riktigt optimal idag, och då behöver vi kompensera och jobba med de brister som finns. Men jag tycker ändå att under mina 30 år så är det ändå en pragmatisk syn. Sen kan det variera lite i nyanser så. Men vi är en homogen och bra stad. Västerås är en stad man kan vara stolt över.
Jag tyckte det var jättekul när du sa politiskt eftersatt. Det är säkert det ordet man använder. Jag går direkt till så här, okej, vad är nästa steg? Är det så här, brottsvarierad?
Brottsvarierad.
Hur tänkte ni där?
Men Jerry Williams.
Nej, men det finns ju personer som man, och musik som man gillar. Jag har ju liksom vuxit upp med rock and roll liksom så, och hade också förmånen att få se Jerry nära, och fångades upp av hans musik och hans rytm, och den gillar jag fortfarande. Går jag in på YouTube så vill jag vara glad, så sätter jag på I Can Jive med Jerry Williams, för jag i kroppen så blir jag glad, och jag får upp min puls och känner mig till fred. Så att det är sån där musik som sitter i kroppen och som jag gärna dras med i.
Jag säger bara, du verkligen lyser upp här nu när du pratar om det.
Det är så fint.
Men du åkte på turné med honom som 12-åring. Vilket sätt och hur kom du med i den turnén?
Min kusin körde turnébussen helt enkelt, och då fick man vara lite roddare, bära sladda lite grann. Så att det var inte mer än så att jag fick vara med och sommarjobba lite grann och hjälpa till och bära lite grann. Men man fick ju liksom se kulturen på nära håll och vara med och lyssna även på uppträdanden. Så det är klart att rytmen och glädjen bland bandet och så, det finns med lite grann. Så.
Ja, men häftigt.
Det är ju ett lite coolare sommarjobb än att rensa rabatter.
Det har man också gjort.
Såklart. Men jag tänker, om jag ställer frågan, för det, vi vet ju att det förebyggande arbetet i mångt och mycket handlar om insatser som inte alltid är lagstadgade. Många av de verksamheterna som vi har är ju lagstadgade, och det är ju dit våra pengar måste gå, våra skattemedel måste gå. Men det förebyggande arbetet är med att jobba mer med föreningar, att ha fritidsgårdar öppna, många av de sakerna, de är ju inte lagstadgade. Hur tänker du att man ska förhålla sig till det läge som vi befinner oss i lite grann nationellt politiskt? För vi ser ju det, vi får ju inte de statsbidragen. Och de här förebyggande frågorna prioriteras ju inte på samma sätt av Tidölaget. Utan där är det ju den repressiva politiken. Det är fängelse, det är sänkt straff, eller det är vistelseförbud, det är alla de här hårda grejerna. Men det förebyggande, upplever jag, har skjutits undan. Och jag ser en väldigt stor risk med det ur ett långsiktigt perspektiv. Har du någon Anna lite gladare infallsvinkel på det?
Naturligtvis så påverkas ju vi av nationell ekonomi. Vi är ju ett land, och det är klart hur regeringen och hur riksdagen fattar beslut om nationella budgetar påverkar oss som personer i vardagen, men också en kommun. Sen har vi ju en självbestämmande då på kommunal nivå. Då gäller det för oss att kunna prioritera så mycket som möjligt. Det som har hänt i den här brottsliga utvecklingen är ju att när jag växte upp så man pratade om salt- och pepparligan, och det fanns grönor om vad som man kunde drabbas av och så. Men som barn så ja, man levde ändå skyddat, för att de kriminella elementen då använde aldrig barn för sitt syfte. Det som har skett idag är ju att man låter 10-12-åringar göra tjänster för småpengar, att smuggla, att transportera knark och sälja knark, och det förekom inte. Och då måste vi se till att vi får ett civilsamhälle som aktiverar de här barnen med fotboll, med innebandy, med schack, med annan verksamhet än att man ska behöva jobba åt kriminella nätverk. Och då behöver vi säkerställa att vi har bra aktiviteter ute i våra bostadsområden för att kompensera och se till att vi har ett vuxennätverk, ett gott vuxennätverk som ser till att ha koll på våra barn tillsammans med föräldrarna. Och inte släppa vissa områden vind för våg där ungdomar då dras med i andan negativ verksamhet som kanske binder upp dem kring ett kriminellt liv helt enkelt. Och det måste vi göra allt vad vi kan för att förhindra.
Gud, alltså varje gång du beskriver hur du växt upp så får jag någon sorts här 20-tals vibe, Anderssons kans Kalle liksom.
I Bullerbyn.
Jag springer runt där med någon där basker på sne, någon snor en handväska och någon skriker stoppa tjuven.
Men lite så kanske det var. Liksom. Så, nu jobbar jag 55 år, men jag var uppvuxen på Bäckby då, och det är klart att man var uppe i skogen och lekte. Men det var ju barnlek. Det var ju inte på det sättet att man gjorde kriminella tjänster åt vuxna. Nej. Som det är idag. Och det är ju det som skrämmer mig väldigt mycket.
Ja, men verkligen.
Salt och pepparligan, de fortsatte ju härja ända in på 80-talet. Alltså jag blev uppskrämd av. Man visste minst sen, de slet in den i skogen och så skar de upp ett sår i armen och så hällde de salt och peppar i det.
Jaha,
det var en sanning.
Jag trodde att det var något värre som bara hade fått namnet salt och peppar.
Nej, nej, okay, nej, det var salt
och busungar.
Det var så här skröna som gick.
Ja, ja. Och med tanke på att det skiljer ju då ändå 10 år mellan Staffan och mig så var det liksom en ganska etablerat rykte som satte skräck i, tänker jag, lågstadiebarn primärt. För på den tiden så gick vi, det är ju egentligen en lite intressant aspekt i hur vi lever idag. Om man tittar på när jag tror att det var så här, 40-talister, de rörde sig ungefär en mil utanför sitt hem utan föräldrars tillsyn. 70-talister rörde sig 5 kilometer från sitt hem utan föräldrars tillsyn. Medan 90-talister och födda senare, det är ungefär 500 meter som de har fått röra sig från sitt hem. Sen har de blivit skjutsade överallt. Jag tänker att möten är ju också ett sätt att lära känna andra människor, att våga liksom ta sig utanför sin egen stadsdel eller att liksom vara någonstans. Och när vi rör oss på mindre ställen och när man blir skjutsad så ökar ju det också på, tänker jag, lite grann skillnader mellan olika områden. Områden där föräldrarna har möjlighet att skjutsa och områden där föräldrarna inte har möjlighet att skjutsa och hur det liksom fungerar. Men just att vi rör oss allt mindre utanför för att vi blir också mer och mer skrämda, tror jag. Föräldrar blir mer och mer skrämda.
Ja, på tal om att bli skrämd och salt- och pepparligan, så jag var ju livrädd när jag var liten för att få en snigel i ögat om mina föräldrar inte hade betalat TV-avgiften. Alltså jag trodde ju på riktigt att det var sant. Alltså det här händer. Det var liksom...
Och det var tv-reklam liksom.
Ja.
Jag har ju snigelfobi på riktigt. Alltså sniglar är det värsta jag vet. Så när den reklamen kom där, så här, betala tv-licensen annars får du en snigel på ögat. Så...
Jag har svårt att se att den reklamen hade gjorts idag av en statlig myndighet av något slag.
Tveksam. Men å andra sidan, så när jag växte upp så tittade man på anslagstavlan, för att det var typ tecknat. Och anslagstavlan var ju bara samhällsinformation från olika myndigheter, men det inleddes med en animation och det var tecknat på 70-talet.
Hur tänkte ni där?
Nu är det så här. Vi har det inte alltid i världen. Staffan,
ja.
det har gått fort, det har varit intensivt. Hur har du haft det här i studion?
Ja, men spännande, och jag tycker att det lyft ett mycket intressant område som vi behöver alla tänka till om. Hur vi som vuxna beter oss och hur vi agerar framåt för att få ett än bättre stad. Så att jag tycker ni fångar viktiga frågor här i podden. Jättebra.
Är det någon du skulle vilja... Någon du känner, den där personen tycker jag borde komma hit. Förutom Roger Haddad då, såklart.
Oj, det var en fråga på... Jag sa ju, jag tycker ju en legend för mig som var min politiska mentor är ju Åke Hillman, som var kommunstyrelseordförande i över 25 år här i Västerås och också politiskt aktiv under väldigt lång tid och la grunden egentligen för det välstånd och den kommun vi har idag. Så att om min företrädare Åke Hillman skulle jag tycka var spännande att få lyssna lite grann på.
Ja, men då sträcker vi ut en arm till, eller hand kanske man säger, till Åke. Då så, tack så jättemycket Staffan för att du kom hit.
Tack själva.
Tack till alla som lyssnat.
Tack så mycket.
Glöm för fan inte Ukraina. Och vi går väl ut på lite Jerry Williams, antar jag.
Ja, det tycker jag vi gör.
Spännande.